strax.
Ja, det var det, va? Du tänkte på Bolt.
Ja, William, du var nere väldigt nära där världens främsta sprinterlöpare och kanske världens främsta friidrottare genom alla tider gjorde entré.
Jag kan nästan tycka att det är blygsamt att säga att han är en av de största genom tiderna, för Usain Bolt, han är ju mytomspunnen. Det är ett fenomen inom friidrotten. Det märktes också när han kom in här, för bara några meter ifrån mig så kom han in genom en av de portar som leder in till banan här och vidare ut på gräset. Det var ett häftigt intronummer när de visade upp på storbildsskärmen här de tidigare gånger som han har varit på den här galan, och de entréer som han har stått för då med Formel 1-bilar, och hur stor han är här i Norge när Therese Johaug valde att göra just hans. Det var ju inte en segergest, han visade den där blixten innan sina lopp. Fick kliva upp här också Usain Bolt och tala om för den här publiken att här har han trivts. Det här är en arena där han minns att det har varit härlig stämning. Han minns att det har varit elektriskt tidigare, och att det är just hit han kommer tillbaka också. Det verkar inte som att det kanske var så konstigt, för att här är han nu tillbaka för första gången som efter karriären. Nu när Usain Bolt alltså bara som blott 38-åring, ibland glömmer man det där, att han bara är 38. Men han har ju lagt av sedan flera år tillbaka. Nu är första gången som han är tillbaka på en sån här stor arena, inför en sån här stor publik, på en gala, en friidrottsgala. Han ska ju till Stockholm också på söndag, det kan ju bli häftigt att se den gången också. Frågan är vad minns från den arenan. De ter sig ju lite liknande, men Usain Bolt verkade verkligen trivas här när han klev in på gräsmattan, och det var härligt att se. Det är den där gamla Usain Bolt. Man såg i ögonen på honom att det finns den där gnistan fortfarande, även om det också, som Miro var inne på förut, det är ganska tydligt att han har lagt av nu faktiskt. Men det var elektriskt när Lightning Bolt klev in på arenan.
Ja, storformen har han ju inte längre, Usain Bolt. Det var ungefär 8 år sedan han slutade. Han fick en fråga igår ifrån NRK om vad han skulle springa på nu ifall han sprang 100 meter. Och då var han inne på, ge mig några månaders träning så kan jag i alla fall springa under 11 sekunder, 10 och 7 kanske.
Ja, men det är snyggt. Det tycker jag är jättesnyggt. Alltså att han är lite ödmjuk. Jag är så van vid att förrätta idrottsmän då. Jag menar inte allra minst i stavhopp, när man fick fråga vad hade du hoppat med den och den staven och sådär, så vill man gärna ta i lite grann. Så det var ödmjukt och säkert överensstämmande med en samling. Skulle han få träna några månader så kanske han kan ta sig under 11 blankt. Det tror jag.
Kungen utav friidrott som han var, och som lämnade ett enormt tomrum efter sig. Den största stjärnan nu är väl kanske Mondo Duplantis, eller vad säger du?
Jo, men det kommer ju givetvis ta ytterligare lite tid innan man kan få den status som Bolt, den showen han ställer upp med. Då måste man ändå säga att Mondo bjuder ju alltid på sig själv också, så att på det sättet är det ju lika. Sen är det lite spännande när han säger då att det här är en av favoritbanorna. Kom ihåg på min tid när Carl Lewis på varje gala då talade om att det var hans näst bästa land i världen. Och så där. Det var ju Schweiz och det var Frankrike och det var överallt. Så att de är väl lite slipare. De vet väl vad de ska säga. Det är ju svårt att komma till Oslo och säga att ja, här var ju okej. Jag fick väl hyfsat betalt, men jag trivdes inte speciellt bra.
Vi får lyssna noga vad han säger då när han kommer till Stockholm på söndag. Usain Bolt alltså. Nu börjar huvudgalan på riktigt här på Bislett stadion. Det är fortfarande varmt här, 19 grader den senaste noteringen vi har fått. Solen är fortfarande stark in i våra ögon och på våra skärmar, så att det är svårt att se egentligen vad som händer resultatmässigt i den här tävlingen. Så soligt är det fortfarande.
Men sen som vanligt så är du experten. Kolla hur mycket folk det är. Det är fullsatt. Det var det absolut inte för någon timme sedan.
Nej.
Stämningen här kan bli magisk om de börjar göra lite bra resultat. Hittills har det inte varit sådär jätteavancerade resultat.
Nu är varenda stol fylld av någon. Och kommer du ihåg för några år sedan, Miro, när du blev så rädd för de här dopporna som de hade placerat ut för att fylla läktaren eftersom det då var pandemi?
Va?
De behövde ha dockor istället för människor, och du drömde mardrömmar.
Ja, för de satt och gungade med dem. Det var ju riktigt äckligt.
Men den här kvällen är det riktiga människor som fyller stolarna. Och när det gäller stavhoppet så hoppar de vidare på 5,62 just nu. Och Mono Duplantis är ju sedan länge över den höjden. Däremot problem fortfarande för en sån som tidigare VM-silvermedaljören Ernest John Obiena från Filippinerna, som nu har två stycken kryss i protokollet. Än så länge inte över heller Guttormsen, Lavelny eller Broders. Curtis Marshall, Australien, tog sig över i det andra försöket och därmed är de sex stycken som har klarat den här höjden. Och nu kommer norrmannen, hemmahopparen Sondre Guttormsen, och river igen här på 62.
Men det som är lite orättvist här i friidrotten ibland, fast man försöker göra allting korrekt, så är det ju då att man kan ju inte styra över vinden. Så om man missflyt och får dålig vind, och sen tror jag liksom att man själv som hoppare skapar det också, om man har rivit ett par gånger så börjar man tveka på att man får den där vinden, och då sticker man i fel läge. Och den norska hopparen här, han var ju helt chanslös och ramlade ner på ribban, trots att han hade, jag tycker ändå att det har lugnat ner sig där borta lite grann då, så att är man lite kall där så kan man få nollvind i alla fall.
Och nu är det Maja Åskag som står redo på den gröna ansatsbanan här på upploppsrakan, inte alls långt ifrån där vi sitter. Maja Åskags sista hopp i den här tävlingen, om hon inte skulle hoppa upp sig och vara topp tre, för då får hon också vara med i själva finalen i den här tävlingen. Men då krävs ett svenskt rekord, och där har ju inte Maja Åskag varit riktigt i den här tävlingen. Det är Leanis Perez Hernandez som leder på 14.72, Jasmine Moore, OS-3, ligger tvåa på 14.41, och Shanika Ricketts är trea på 14.40. Den redande olympiska mästarinnan har bara 14.26, Thea Lafond ifrån Dominica. Men Maja Åskag, hon laddar nu för det femte hoppet i tävlingen. Hon ligger åtta.
Tyvärr fick hon en störning där. Funktionären gått ut och ställt dit tonar. Jag vet inte vad det beror på, om det är att de vill få loppet i hand först innan hon får starta.
Ja, de vill nog att 400-metersloppet för damer ska avslutas först, för in på upploppet så kommer en norska i täten, och det är ju hemmafavoriten Henriette Jäger, men hon blir passerad på slutet skulle jag tro. Hon faller över mållinjen, och det är en tuff målgång, 49 och 57, och segrare blir Isabella Whittaker från USA som passerar de allra sista meterna när hemmafavoriten Henriette Jäger, som var i OS-final i Paris, faller över mållinjen.
Ja, jag tror inte att hon tappar så jättemycket i tid då, för att hon snubblade bara något steg innan och har så hög fart in, så att det tror jag egentligen inte försämrar hennes tid speciellt mycket.
För det blir...
hon får ju ett jättefint tid ändå.
Ja, det blir ett norskt rekord. 49.62 utav Henriette Jäger, som sänker rekordet ytterligare. En bra bit under 50 år nu, Henriette Jäger. 49.62 alltså utav en norska.
Ja, det är häftigt. Vi såg ju det komma redan förra året då, så visade hon ju framfötterna, och sen har hon fortsatt att utvecklas där. Och som sagt, turen var ju det då att hon var i princip framme vid mållinjen när hon snubblade till, och då har man så hög fart så att man torskar inte speciellt mycket där.
Ja, hon ledde ganska stort med 100 meter kvar, sen kom mjölksyran, och sen kom framförallt Isabella Whittaker som var stark på upploppet.
Det blev en utmärkt fällning blev det när hon hamnade.
Ja. Faktiskt, hon tappade inte mycket tid på det, Jäger. Och då har Norge fått ett norskt rekord direkt här när huvudgalan dragit igång. Och nu ska Maja Åskag få ge sig iväg. Nu är den där konen borta.
Det är fin vind, så det gäller att sticka nu.
Sista hoppet i tävlingen för en Lärby när hon nu startar ansatsen. Här kommer Maja Åskag för att hoppa iväg i detta nu. En, två, tre. Kan det vara en ökning det där för Maja Åskag?
Jag tror faktiskt det. Jag tror att det är, i alla fall om man ser det rent tekniskt. Det är svårt att se från den här vinkeln, men jag tycker det är rent tekniskt, så tycker jag att det här var det bästa hoppet av dem. Så att jag räknar med att det blir lite bättre än det hon hade innan, men att det är uppåt. Jag tror inte det är uppåt 14 meter. Absolut inte.
Men det är godkänt, och för Maja Åskag i den sista omgången för henne, den femte, som mäter 13.77, och det är en ökning för henne, men det är inte i närheten utav där hon vill vara.
Nej, det var det inte, men som sagt, hon har egentligen ett enda riktigt bra hopp. Jag tycker det här var att börja likna någonting, och det är sånt här man vill egentligen att starta tävlingen med då. Där har de goda chanser, men då sprang hon i medvinden, trampade över två gånger, och det tycker jag var lite klumpigt faktiskt.
Hon blir sjua i den här tävlingen och passerar Anna Pelletier och Compaoré från Spanien och går upp på sjunde platsen. Det var i stort sett noll vind i det här hoppet efter att ha haft problematiska vindar, så fick hon bra vind nu och ökade alltså. men stannar på 13.77.
Breaking news at this hour.
Du har väl inte missat podden Stora händelser i barnradion?
Tunnelgatan vid Sveavägen.
Ja.
Det är kille som har blivit skjuten.
Stor ikväll.
Katastrofer. Jagade prinsessor. Människor som förändrat. Inspiration. 10 minuter om nyhetshändelserna som förändrat världen. Alla avsnitt av Stora händelser i barnradion hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Ja, här är Sveriges Radio P4 med Sportextra. Och med Ekot, det är dags igen, Kristoffer Dittmer.
Regeringen vill trappa upp jakten på fuskare och vill att den nyinrättade utbetalningsmyndigheten även ska granska statliga stöd som går ut till företag och organisationer i civilsamhället. Det här ska nu utredas, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Det är ju väl känt att både en del av civilsamhällets delar men också till exempel vissa företag som, ja, Arbetsförmedlingen har kontakt med också fuskar med det gemensamma, och det måste vi komma åt.
Det var i januari förra året som Utbetalningsmyndigheten startade sin verksamhet som går ut på att upptäcka felaktiga bidragsutbetalningar från en rad myndigheter som CSN och Pensionsmyndigheten. Något som hittills lett till drygt 40 miljoner kronor i återkrav och stoppade framtida utbetalningar. Nu vill regeringen alltså vidga uppdraget för att komma åt fusk där statliga bidrag går ut till företag och organisationer. En utredare får ett år på sig att föreslå vilka utbetalningar som skulle kunna bli aktuella att ansluta till myndigheternas granskningsverksamhet.
Rapporterade Karin Runblom. Slutdatumet för beslut om licensjakt på varg tas bort, det har regeringen bestämt. Ändringen gör det möjligt att fatta beslut om licensjakt på varg senare än 1 oktober, som är slutdatum för närvarande. Det här innebär att länsstyrelserna får större möjlighet att skaffa aktuell information om vargrevir, som sedan används som underlag till beslut om licensjakten. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez ber medborgarna om ursäkt för att han litat på socialistpartiets partisekreterare Santos Cerdán, som avgick idag. Cerdán har anklagats för korruption i en utredning gällande misstänkta mutor från företag till högt uppsatta i partiet. Cerdán själv säger att han inte gjort någonting olagligt, rapporterar AFP. Tillbaka till sporten.
Tack för det. Spanskt där, portugisiskt kan man väl säga här.
Absolut. Det handlar ju om anfallsstjärnan Victor Gyökeres, fotbollsanfallaren som ryktas som bekant till flera storklubbar. I dagarna så har ju också en påstådd konflikt blossat upp mellan svensken och sin nuvarande portugisiska klubb Sporting. Gyökeres ska ha uppgetts vara rasande med anledning av den potentiella övergångssumman har höjts. Klubbpresidenten Frederico Varandas förnekar i sin tur att han lovat en försäljning för ungefär 765 miljoner kronor, som det har rapporterats om. Nu har i alla fall Gyökeres själv uttalat sig för första gången angående den här situationen. För en stund sedan på sin Instagram skriver han, citat, det är mycket snack nu för tiden, det mesta stämmer inte, jag kommer att prata när tiden är inne.
Tiden är inne nu för att uppdatera er kring golfläget för den tråkiga avslutningen på Ludvig Åbergs första rond av majortävlingen US Open fortsätter att kosta placeringsmässigt. När startfältets andra hälft nu hunnit spela några hål dalar Åberg på ledartavlan och är just nu på en delad 50:e plats, 6 slag efter täten. För nytillkomna lyssnare så kan vi upprepa att Ludvig Åberg inledde sin runda bra, men en tråkig avslutning med 5 bogeys på de sista 9 hålen förstörde dagen som slutade på 2 slag över par för Åberg. Vi har en andra svensk med i tävlingen, debutanten Joakim Lagergren. Han har tyvärr haft en ännu tuffare dag än Åberg på banan och är just nu 8 över par med 3 hål kvar att spela för dagen, vilket just nu tyvärr inte kvalar in bland de 100 bästa på ledartavlan.
Friidrott i Oslo nu, friidrott i Stockholm på söndag, men då bevakar vi i Sportextra även det här.
Allt är upplagt för en svensk superfinal på söndag när de svenska beachvolleybollstjärnorna tävlar på hemmaplan för första gången på flera år.
Ja, men det hade varit en drömfinal. Såklart, vi har aldrig mött dem i en tävlingsmatch, så att man vet att ja, båda lagen hade ju varit extremt taggade på att försöka slå varandra.
Säger Jonathan Hellvig, som tillsammans med David Åhman ju vann OS-guld i Paris, men som nu jagas av det nya paret Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Båda paren tränas av Rasmus Jonsson och tränarlegenden Anders Kristiansson, som är säker på hur en svensk final i Malmö slutar på söndag.
Jag tror att det blir en sån final och David Jonathan måste vinna. Annars är det skandal.
Ja, skandal tycker jag. Det är lite tufft. Alltså. Jag trodde han har lite högre förhoppningar om oss, men då får vi väl visa honom också.
Jakob Hölting Nilsson om Kristianssons tippning, som också tas med en nypa salt av David Åhman.
Jag hade inte sagt att det hade varit någon skandal direkt, men ja, klart att spelar vi riktigt bra då borde vi väl kanske kunna vinna, men det är klart, de har en väldigt hög högsta nivå och är väldigt bra, så att det är ingen självklarhet liksom.
Turneringen som håller på fredag till söndag på Ribban i Malmö är, trots att de stora utländska namnen saknas, redan en jättesuccé med utsålda läktare hela helgen. Spelprogrammet är upplagt för en svensk final och frågan är hur ungdomarna ska kunna slå OS-mästarna.
Vi har ju tränat mycket, spelat mot dem varje träning, så förhoppningsvis har man väl samlat på sig lite knep som man inte har avslöjat än. Vi får se, vi får försöka spela bra beachvolleyball.
Vad har de för svagheter?
Jag är inte säker på att de har några riktiga svagheter, men jag ska vara ärlig. Men vi får se om vi kan hitta några under matchens gång kanske.
Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson har fått sitt stora genombrott det här året och är nu rankade på 16:e plats i världen jämfört med Oman Helvig som är på 3:e plats. Vad är det då som gör det nya paret så bra enligt David Åhman och Jonathan Helvig?
De har ju samma spelsätt som oss med hoppasset och andra bollen, så att, det får vi inte möta så ofta. På det sättet är det ju liksom, det är svårt att försvara sig mot om man gör det bra. Och så har de ju Jakob som är lite längre och mer fysisk än vad vi är, så där har man en fördel. Och samtidigt Elmer är ju väldigt, väldigt säker i anfall och bra i försvar också.
Andreas Mats, beachvolley-reporter där. Det handlade om guldmedaljörer bland andra där från Paris OS. Här har vi en medaljör också i Paris som vi ska ta och påminna om, det har sitt VM-framträdande imorgon. Tara Babulfat, imorgon dags för VM för OS-bronsmedaljören Tara.
Nu vilar jag bara upp mig, blir hungrig. Jag saknar judomattan extremt mycket. Så att när de släpper mig där på judomattan, det är som att släppa ett litet barn i godisrum liksom. Jag kommer bara gå loss liksom. Jag känner mig snabb, jag känner mig explosiv. Jag känner mig extremt taggad för det här världsmästerskapen i Budapest. Det känns ju helt fantastiskt att jag har chansen att få bli världsmästare.
Och det här är Bislett igen och Diamond League-galan i friidrott med Andreas Kramer precis framför våra ögon just nu, som gör den sista uppvärmningen inför 800-metersloppet som startar om ungefär 3 minuter. Den svenska rekordhållaren inom VM silvermedaljören i fjol, Andreas Kramer.
Ja, jag får tänka tillbaka när jag höll på själv, så tänkte jag säkert var de springer innan de tävlar. Men det är klart, man måste vara förberedd. Och pulsen måste vara upp ordentligt och de gör en jävla sprint innan. Så att vi får se. Jag hoppas att han ska göra ett riktigt, riktigt bra lopp. Chanserna är goda. Det är ju inte jättemycket vind ändå och det är bra banor för att springa medellång.
Kramer på bana 3. Han kommer att ställas mot riktigt tufft motstånd. Till exempel den olympiska mästaren från Kenya, Emmanuel Wanyonyi. Till exempel den europeiska mästaren Gabriel Toal från Frankrike och bronsmedaljören från Paris, Jamel Sejati från Algeriet. Andreas Kramer, som var sexa i Dohas Diamond League tidigare under den här säsongen, som i vintras hade stora sjukdoms- och även skadeproblem som gjorde att han egentligen helt missade inomhus säsongen, gjorde ett försök att starta på EM, men gick ju inte alls.
Nej, och sen vet vi ju då att han har ju en liten bait kvar till de allra, allra bästa. Jag såg på någon ranking att han är rankad 11 i världen. Och det är inte illa i en sån utsatt konkurrensgren som 800.
Alldeles strax alltså 800 meter med Andreas Kramer och senare under kvällen också Samuel Pilström på en mile. Men också stavhoppet med Mondo Duplantis. Och nu ska ribban höjas till 5,72. Här kommer inte Mondo att hoppa, inte heller Emma Emanuel Karalis, världens två bästa stavhoppare, står över 5,72. De var ju felfria över 5,62. I det sista försöket på den föregående höjden 5,62 så tog sig Renaud Lavelnisa över och den gamle världsrekordhållaren är kvar i tävlingen. Däremot utslagna nu Sondre Guttormsen från Norge, Ben Brodersi från Belgien och Ernest John Obiena från Filippinerna, som var så bra för två år sedan men som nu inte alls håller samma nivå.
Nej, men Obiena då, vi har pratat många gånger om det när vi har sett sändningar om stavhoppet, då är ju att han är så otroligt känslig att han måste hoppa upp exakt på rätt ställe. Då hoppar han ju fantastiskt bra. Men när det blir lite struliga vindar och sådär, om man inte kan fixa till det, då brukar det hända honom ganska mycket.
Det är 7 stycken hoppare kvar i stavhoppet nu när det är 5,72 som gäller. Och nu presenteras han, Andreas Kramer, som hade kunnat tävla faktiskt för Norge med tanke på vilken mamma han har. Men han valde Sverige även när det norska landslaget approcherade honom som ung. Och det gjorde han väl rätt i, Andreas Kramer, som sedan dess ju har vunnit EM-silver till exempel i sitt stora genombrott 2018 i Berlin. Och som alltså har ett inomhus-VM-silver och som har det svenska rekordet som ju är så bra numera som 1,43,13. Och idag så kommer haren att springa på en tid som ska ge ungefär ett slutresultat kring 1,42,70. Alltså strax under Andreas Kramers svenska rekord och ett världsårsbästa i tanken.
Ja, nej, det kan bli tufft. Jag hoppas att vi får se gamla Kramer. Han var ju riktigt, riktigt bra i avslutning på loppen tidigare. Och det är det jag tycker att han har saknat sista tiden lite grann.
Startskottet är, nu är de iväg. Andreas Kramer, var lägger han sig när de går in på gemensam bana alldeles strax då? I normala fall brukar han lägga sig längst bak och förlita sig på en bra avslutning sen. Och nu går de in på gemensam bana.
Ja, de gör det. Och då lägger han sig näst sist, va?
Precis. Han har bara en löpare efter sig nu, Andreas Kramer, med 200 meter löpta här i solen på Bislett. Och längst fram bakom haren har vi den olympiska mästaren från Kenya då, Emmanuel Wanyonyi, bara 20 år gammal. Och därefter norrmannen Tobias Grönsta. Och Andreas Kramer håller fortfarande den där positionen vid sargen, men längst bak. Och de hänger med de där markeringarna i sargen som visar på ett nytt världsårsbästa. Kramer blir nu passerad och ligger sist i fältet just nu av de 8 löpare som är med och tävlar om det här. Snart 300 meter kvar.
Det gick rätt fort första då, så att han ska ju egentligen, jag tror att hans mellantid var ganska okej. Jag gissar att det var någonstans runt 51-51,5.
Det börjar drygas ut här. Ledningen för Emmanuel Wanyonyi när haren har lämnat. Och Andreas Kramer försöker att avancera med 200 meter kvar. Han passerar 2 löpare i alla fall. Nu är det 150 meter kvar alldeles strax för kenyanen Wanyonyi, som nu jagas i alla fall utav Sejati och även utav spanjoren Ataoui. För nu är Wanyonyi ganska trött. Och ska det bli ett världsårsbäst av det här? Var är Andreas Kramer? Han är i slutet av klungan. När det är 100 meter kvar försöker han att ta några placeringar, men han kommer väl inte ta sig upp topp 5 i alla fall i den här tävlingen, i det här loppet som Wanyonyi ändå fixar och vinner på 1,42,77. Och där kommer Kramer också in över mållinjen. Det blir en bra tid. Det kan vara ett säsongsbästa för Andreas Kramer som vill vara sexa.
Ja, framförallt det jag sa innan loppet, att man vill ju se den här styrkan han visar då på avslutningen av loppet. Jag tyckte då att han körde på rätt bra när det var 300 kvar och höll hela vägen in. Man ska vara medveten om att det är ju otroligt duktiga löpare han möter här, så att placeringsmässigt så kan man nog inte förvänta sig mer än så här. Det ska bli kul att se hans tid här nu då.
Emmanuel Wanyonyi, han såg hotad ut in mot upploppet när han hade tappat en del meter utav sin ledning, men han vinner ändå på 1,42,78, 800 delar ifrån världsårsbästat. Och William, snart har vi Kramers tid, men ser du Andreas där nere? Hur ser han ut efter loppet? Nej, vi har kanske inte med William just nu där nere från. Däremot så väntar vi in tiden för Andreas Kramer som borde dyka upp alldeles strax då. Jag tror att William förbereder sig för att prata med Maja Åskag alldeles strax faktiskt.
Men 1, Kramers tid,
1,43,8 än så länge som...
Ja, just det. Vi ska ha lite hundradelar också.
Tid som inte riktigt har blivit officiell än. Men nu, 1,43,73. Det är ett rejält säsongsbästa under 1,44.
Ja, nej, jag tycker att han gjorde ett jättefint lopp. Och som sagt, han visade styrka då. När det var 300 kvar så vågar han hänga på. Och höll undan ganska bra på slutet också. Men som sagt, de som var före honom är ju riktiga världslöpare.
Han sänker sitt säsongsbästa med över en sekund här, Andreas Kramer, när han blir sexa i Diamond League. Och vi påminner om hans svenska rekord som är en 43-13, och dit är han då en 6/10 bara.
Ja, jag tror han kommer vara jättenöjd med det här loppet, som sagt. Och det är ju, tror jag liksom alltid gäller, att det känner man sig starkt på slutet så är man nöjd med det man har presterat. Sen sprang han ju ganska långt bak i fältet, och det är klart, där får han springa ostört, så det är väl kanske inte så dum taktik. Men han behöver bli någon sekund vassare då om han ska vara med och slåss topp tre på de här typerna av tävlingar.
Tycker du att det är rätt taktik som Kramer använder sig av alltid i stort sett, att ligga längst bak och sen spurta?
Men jag tycker hans styrka tidigare var ju då egentligen att han kunde springa olika typer av lopp. Det var ju ett antal år som han sprang gärna upp i täten och höll farten själv. Det gick ju ganska bra, men det är klart att nu har han ju blivit ett strå vassare. Och då kanske man måste liksom spara lite energi genom att låta de andra ligga framför en.
I stavhoppet är de nu uppe på 5,72, först med att klara Curtis Marshall direkt i den första omgången. Ingen annan har klarat än så länge, och vi påminner om att Duplantis och Karalis står över den här höjden. Nästa höjd för Mondo blir då 5,82 istället. Om ungefär en halvtimme är det också Samuel Pilsen som ska springa. Då är det en mile som gäller. Han satte ju svensk rekord för bara några dagar sedan i Rom. Då var det 1500 meter. Nu är det lite längre. Och det ska bli spännande att se om man kan sänka sitt eget svenska rekord också på den distansen här i Oslo.
Hos Alexander Lundholm, William Valdetoft och Miro Salar.
På länsväg 279 Ulvsundavägen, där i höjd med Solvalla, har det inträffat en singelolycka, och det här då i riktning mot Kista. Ulvsundavägen alltså, höjd med Solvalla i riktning mot Kista, en singelolycka där. Starlight, oh shit.
med Ghost. Strax tillbaka till friidrotten i Oslo. Men basket nu. Om en vecka så spelar de svenska basketdamerna sin första match i EM-slutspelet. En som saknas då tyvärr, det är Reagan McGarity som hade varit given i startfemman. Idag talar hon ut i Radiosporten om skadan som stoppar hennes medverkan.
Det är jättetråkigt. Det är självklart att EM är något otroligt roligt att vara med på och en ära att få representera Sverige. Så att inte få vara med känns jättetråkigt, och självklart att behöva ha en knäoperation känns också väldigt tufft. Men jag kommer att supporta truppen från distans och tror att det kommer gå jättebra för dem.
Vad tänkte du själv när den här skadan uppstod och när du visste att ett EM-slutspel hägrade under sommaren?
Det var otroligt tufft. Skadan var väldigt jobbig för mig, både fysiskt och mentalt. Och sen så pratade jag ju med landslaget och sa att det finns en liten chans att jag kanske kommer kunna vara med. Men det hände ju tyvärr inte, utan skadan var större än vad vi trodde när de gick in i knät för knäoperationen. Så att min rehabprocess har blivit lite längre. Som sagt, det har varit väldigt tufft både fysiskt och mentalt, både med knät men också att vara borta från landslaget.
När du blev skadad, hur var din form då?
Då var den bra. Tyvärr så blev jag skadad ganska tidigt på året, men fram till dess så var formen väldigt bra. Det är också jobbigt att bli skadad när man känner att man är i toppform och liksom att få börja om processen lite så. Men jag kommer komma tillbaka till den formen igen, men det kommer bara ta lite tid.
Vad tror du om Sveriges chanser? Det är Tyskland, Spanien och Storbritannien, och Sverige måste bli sämst tvåa för att gå vidare.
Vår grupp är tuff, men jag tror absolut att chanserna är bra. Det som är väldigt positivt med vårt landslag är ju att de här tjejerna har spelat tillsammans ett tag nu och att de känner varandra väldigt bra. De spelar bra ihop, så jag tror absolut att det är möjligt och att det kommer gå jättebra för dem.
Reagan McGarity där, hon som till nästa säsong förresten kommer att spela i den spanska toppklubben Avenida, kan vi också upplysa om. Peter Sundqvist var reporter.
Med blick framåt basket-EM, det har tävlats i svenska landslagsfärger även under den här kvällen, men då placerar vi oss framför darttavlan. För idag inleddes lag-VM i Frankfurt där Sverige representeras av svensk-nederländaren Jeffrey de Graaf och Oskar Lukasiak från Enköping. Det kastas först ett gruppspel och där tar sig gruppvinnarna till åttondelsfinal. I kvällens första gruppspelsmatch besegrade Sverige den litauiska duon Darius Labanauskas och Mindaugas Barauskas, väldigt typiska litauiska namn där, med 4-1 i set, och nu väntar Frankrike på vägen mot slutspel. I fjol tog sig Sverige med samma laguppställning ska jag säga, till kvartsfinal där Skottland blev för svåra. England är regerande mästare och ställer upp med ett urstarkt lag i form av de två högst rankade kastarna i världen, Luke Humphries och Luke Littler.
Och fotbolls-EM närmar ju sig med stormsteg, och tidigare idag kom ju ett riktigt katastrofbesked för det schweiziska landslaget som coachas av Pia Sundhage inför mästerskapet på hemmaplan, nämligen att anfallsstjärnan Ramona Bachmann missar mästerskapet på grund av en skada. Och nu står det klart vad det rör sig om för skada. Under eftermiddagen har det schweiziska förbundet gått ut med ett uttalande att det rör sig om ett trasigt korsband i vänster knä som hon ådrog sig under landslagets förläger i en situation utan närkontakt. Så osannolik otur veckor innan EM på hemmaplan.
William Grönlund, Gustav Dorsi och Bengt Skött i studion den här sportextra-kvällen. Friidrotten dominerar annars, absolut, vad gäller sportextra för tillfället. Oslo är platsen där det blev en sjätte plats alldeles nyss på 800 meter för Andreas Kramer. Fina tiden 1:43.73. Och en sjunde plats precis innan dess i tre steg för Maja Åskag, hennes längsta hopp, 13:77. Och alldeles strax givetvis tillbaka till den norska huvudstaden. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Every piece of you. Don't underestimate.
Essingeleden vid trafikplats Kristineberg i riktning mot Södertälje. Där har det inträffat en olycka. Det ska vara flera personbilar också där som står på påfarten vid trafikplatsen där, alltså i riktning mot Södertälje. E4, trafikplats Kristineberg i riktning mot Södertälje, ska stå flera personbilar på påfarten där efter en olycka.
Adele, Rolling in the Deep. Och nu Maja Oskag som första intervju efter genomförd tävling i Oslo ikväll, i tre steg alltså, och den sjunde plats jag nämnde. Och frågan är om Maja Oskag var nöjd med det, 13.77, längsta hoppet.
Nej, det tycker jag inte att jag ska vara. Det var svårt, det var taskiga vindar. Vi började komma in så var det motvind och sen var det väldigt mycket medvind. Så att jag har problem att hitta plankan och då blir det svårt att fokusera på hoppet. Så att jag känner ju att när jag hoppar så känns det liksom halvdant också. Så att nu, jag sa till Marie här precis att det kryper i kroppen för att jag får inte ut det liksom. Och formen är bra. Och alltså, jag vet vad jag borde göra och vad jag kan göra. Så det är därför man blir frustrerad.
Men vad ska du göra då av det där krypet i kroppen? Hur hanterar du det?
Nej, men jag ska använda det som positivt. Mer så här att jag vet att jag kan mer. Det här resultatet, det får stå för sig. Liksom, men att det inte behöver definiera min form just nu. Liksom. Det är mycket som ska stämma, speciellt i tre steg. Så inte deppa ihop utan bara försöka fokusera på det bauskalan på söndag. Och jag vet min form, jag vet min kapacitet liksom. Men ja, som sagt frustrerande när man känner att man har det men inte hittar det liksom. Så att, ja. Men så är det ibland.
Men på söndag så är du tillbaka i längdhoppet också.
Ja.
Du, lite fram och tillbaka. Gör det att det blir ännu mer frustrerat i någon av disciplinerna?
Nej, jag tycker om... Jag tränar inte så mycket längd alls. Utan fokus på tre steg så har längden blivit lite bonus nu. Så det är bara kul. Och jag tycker det här också är svinkul att tävla så här. Sen är det väl inte lika kul när det inte går som man vill. Men det är lärorikt. Jag hoppar bland de bästa tjejerna i världen. Liksom. Så att, jag ska göra bättre och det blir bättre nu framöver. Mm.
Du behöver ju bara vänta några dagar. Det är ju på söndag igen. Stockholm, exakt. Hemmaplan. Exakt. Hur ska det bli?
Nej, men svinkul. Hemmaplan. Jag har precis flyttat till Stockholm så det blir verkligen min nya hemstad också. Så det ska bli jättekul att stadion är speciell och det är väldigt bra stämning. Och det ska bli bra väder. Det är väldigt bra tjejer där också som jag möter. Så att bara taggad på det. Tack så mycket. Tack.
Säger Maja Oskag som slutade sjua i trestegstävlingen 13.77 och vinnaren Perez Hernandez hade 14.72. Det handlar om en meters marginal upp till vinnaren och klassskillnad däremellan.
Ja, så är det helt klart. Vi får hoppas att Maja kommer tillbaka och kan hoppa i alla fall stadigt över 14 meter. Idag var det struliga vindar, jag håller med om det. Men jag tycker man borde kunna klara att ta det lite bättre än sådär.
Majas mål är ju det svenska rekordet som Carolina Klyft har strax under 14.30 och det är ju ett rimligt mål för henne att ha den här säsongen, va?
Ja, helst skulle jag vilja se att hon har en stabilitet på 14 meter. Då har man ändå en chans att ta sig till mästerskapsfinalen. Sen behöver man ju fortsätta utvecklas som sagt. Och du har ju en superfavor i tre steg. Där kan vi prata riktigt tre steg.
Julima Rocha som ju har hoppat långt över 15 meter och nästan närmat sig 16. Men hon är ju tyvärr inte med just nu med sina hälseneproblem. Nästa hoppare i stavhoppet är Mondo Duplantis, för nu höjs ribban till 5,82. Och det är inte många hoppare kvar, för det var många som rev ut sig på 5,72. Den enda som klarade i första omgången, det var Australiens Curtis Marshall som därmed leder tävlingen. Och Renaud Lavelny, den gamle mästaren, han klarade i sista försöket och han ligger tvåa då i den här tävlingen. Sen är Duplantis och Karalis delade treor eftersom de stod över föregående höjd och bara hoppat en gång i tävlingen och tog sig då över 5,62 direkt. Däremot utdrivna nu är Susasma, Menoflon och OS-tvåan Sam Kendricks.
Ja, så är det ju. Men om man tittar ner här nu så börjar ju vindarna lugna ner sig. Så att bra gjort av Lavelny att hänga kvar så länge. Ha lite tur och vara ganska sen i startordningen. Eller att han fick vettig, drävlig vind. Så att jag tycker ändå att det bör ordna till sig där nere. Jag vet inte om det blir kyligare nu i skuggan, för att här uppe på läktaren så är det ju lite, lite kallare.
Ja, du har tagit på dig din väst nu, för solen har gått ner bakom stadionläktaren här och är lite kyligare har blivit, men det är fortfarande en härlig sommarkväll här i Norges huvudstad. Där funktionärerna fortfarande håller på och fixar med ställningen för att förbereda för att Mondo ska hoppa igen. Och samtidigt så pågår presentationen för herrarnas 200 meter. Då hinner jag också sticka in med att det har varit ett lopp över 3000 meter hinder för damer. Som var så bra som det kan bli när det gäller namn i stort sett. För Winfried Javi från Bahrain som vunnit de två senaste mästerskapen, hon var med. Men hon fick se sig besegrad i spurten just av Faith Cherotich från Kenya. Så hon sprang på 9.02.60. Det är en nytt världsårsbästa på 3000 hinder. Det var en snabb spurt mellan de där två. Vilken duell!
Ja, det var verkligen. Och då vaknar publiken, så det är kul med de här duellerna då. Vi jagar ju väldigt mycket det här med tider och resultat, och friidrotten är bra. Jag tycker att mästerskapen är väldigt kul just för att man kan släppa lite grann den biten då. Sen vill jag inte påstå att jag vill se Mondo vinna på 5,70, utan jag vill ju se dem hoppa högt också. Men ja, ni förstår vad jag menar.
Nere i blocken då herrarnas 200 meter, samtidigt som Duplantis har tagit över sina överdragskläder och gör sig redo för att hoppa igen då på 5,82 alldeles snart. Men han väntar in startskottet och förmodligen hela loppet utav herrarnas 200. Där Josef van Bully från Liberia finns på en mittenbana. Han var sjua i OS-finalen. Här finns den tidigare olympiska mästaren från Tokyo, André de Grasse. På tal om Usain Bolt så var ju det en konkurrent till Bolt, i alla fall en ständig tvåa bakom jamaikanen. Och nu är de iväg då. Ett lopp som saknar de stora stjärnorna som Tebogo och Lyles. Och Van Bolle har inte den bästa starten. Istället en sån som Kyrie King som springer rätt bra, och Reiner Mena ifrån Kuba. Det är väl han som leder och kommer att kunna ta hem det här. Om inte Andrew Grass kommer. Och ytterbanan, men det blir ändå
kubanskt.
Reiner Mena som vinner på 20,18 i plus 1,5. Och det här är inget lopp som kommer gå till historien direkt.
Jag tycker vi släpper det nu alltså.
Ja, vi släpper det direkt bara. Kasta bort det, eller vad säger du?
Ta den stora tuschmännen.
För nu står Mondo Duplantis på anslagsbanan. Här kommer han springande. Nu har han börjat löpa mot 5,82. Duplantis sänker staven. Han hoppar upp och han klarar. Han är över också detta. Han är felfri i tävlingen.
Det blir besviken om han inte var det, men som sagt, på de här höjderna 5,80-5,90, där kan han fortfarande hålla lite, lite lägre ner på staven och ha då bra marginal. Nu kan man se det i repris också, för att ribban kan vi inte se härifrån.
Den är väldigt svår att se härifrån, och när vi tittar bort på en annan skärm som visar reprisbilder så ser vi hur han hade marginaltribban.
Ja, det hade han. Han var ju lite, lite tajt ner på nedvägen då, så att han behöver få lite, lite mer fart på den.
Han går och pratar med Renaud Lavelny efter det där hoppet, den stora mentorn för honom och barndomsidolen. Ja, som du säger, på vägen ner fanns inte riktigt marginalen.
Nej, men det är ibland så när man ser stillbilder, precis när man trycker ner benen över ribban så åker höften upp, och tar man någon stillbild där så ser det ut som att man är skyhögt över. Men då tittar man inte hur nära var man på uppväg och hur nära var man på nedväg.
Då är det Karalis tur, greken som ju varit så stark under den här säsongen från i vintras. Han hoppade ju 6,05.
Så jättebra ut på värmet också, så att det här ska inte vara några problem för honom. Han har ju ett otroligt självförtroende just nu.
Under inomhus-VM 6.05 som tvåa, men här kommer Karalis för 5.82 i Oslo. Hoppar upp där och han klarar, och det såg också förtroendeingivande ut.
Ja, absolut. Nej, men han såg bra ut i inhoppningen trots att det var svåra vindar då, så känns det som att han fortsätter att rida på den här vågen då. Han har ju varit enormt bra den här vintern. Hade inte Mondo funnits så hade vi ju tyckt att det här är en superstjärna, på grund av också hans sätt att vara. Han är också en sån här kille som sätter fart på publiken och garvar och ja, han är kul att titta på.
Han är charmig, Karalis.
Helt bra ord, charmig.
Världens bästa tvåa i inomhus-VM 6.05 hoppade han alltså där. Och Karalis fick ju en lite märklig skada under Diamond League-tävlingen i Kina, en utav dem, när han ju fick ribban upp i munnen. Och,
På E4 E20 Essingeleden där så är påfarten vid trafikplats Kristineberg i riktning mot Södertälje nu avstängd efter olyckan där som vi rapporterade om för en liten stund sedan. Det är flera personbilar där som står på påfarten där. E4 E20 Essingeleden, alltså påfarten vid trafikplats Kristineberg, är avstängd då i riktning mot Södertälje.
Att hoppa på den här höjden nu är Curtis Marshall och Renaud Lavillenie, som än så länge inte har gjort sina första försök i tävlingen. Renaud Lavillenie alltså, som fortfarande är kvar, som fortfarande hoppar, 38 år gammal, och han har som bäst under sommaren nu hoppat 5,82, men i vintras 5,91.
I en vanlig stavhoppsskala, det brukar vara lite bättre förutsättningar för att hoppa då med musik och lite rappare tempo och allt där. Så att ibland så kan man väl tänka så här att de här uppbyggda banorna ger lite extra skjuts.
Men han var ju rasande i vintras när han inte fick åka till inomhus-VM i Frankrike, när en yngre fransman istället fick åka. Det är nog Lavillenie som nu har ett R i protokollet, och det betyder retire. Det betyder att han inte kommer att hoppa mer.
Nej, frågan är ju varför då. Om han är... om han fick någon känning eller så. Och det är klart, när han är uppe i den åldern så vill han absolut inte dra. Så han siktar ju säkert på att ta sig till VM då och inte bli ratad igen. Jag tycker väl i och för sig att det var helt okej att han inte blev uttaget i inomhus-VM, va?
Han såg väldigt nöjd och glad ut efter 5,72 och tackade publiken, och kanske tackade han för sig för hela kvällen redan då, för nu vet vi att han inte kommer att hoppa mer. Curtis Marshall har rivit sitt första på 5,82, och därmed, William, så är det bara två som är över direkt, och det är inte oväntat, Duplantis och Karalis.
I den bortre kurvan, den kurva som fortfarande har lite sol på sig, även om skuggan kryper oroväckande fort över den där lite större läktaren på bort långsidan vid stavhopps ställningen, och jag som har stått på den andra sidan har haft skuggatag här nu, och det märks att temperaturen sjunker väldigt fort så fort det blir skugga, och då tycker jag också att det ser ut som att vinden börjar tillta. Det är möjligen så att det blir helt andra förutsättningar här ju senare kvällen blir. Vi vet ju också att det är ett 300 meter häcklopp som väntar, och då vill man ju inte gärna ha ofördelaktig vind. Den där vinden har, precis som ni har varit inne på, den är så där härligt, så som man ju har hört att den ska vara här på Bislett, att den vänder lite grann. Det var faktiskt ett tag som jag fick liksom parera för frisyren. Den vände åt både det ena och det andra hållet. Det har varit ganska så fluktuerande vind på så sätt, och nu också en kyla, så förutsättningarna de förändras över Bislett stadion.
Ja, nej, det gäller att träna upp sig i ishallarna. Ja. Mer hockey.
Själv sitter jag fortfarande i t-shirt här i alla fall och tycker att det är rätt skönt den här kvällen. Men kallare kan det förstås
du,
bli.
Och, ja. Vilken fin kväll. Tack Bengt. Hockey och friidrott. Gjorde du det här för mig?
Till väldigt stor del.
Kenta och Garpen.
Oj. Till väldigt stor del, Miro.
Tack.
Sportextra den här kvällen. Till exempel då ifrån Diamond League Oslo, och William var ju inne på höjdpunkterna som väntar. Och när det gäller svensk del så är det 20.56. Om ungefär 6 minuter alltså som Samuel Pihlström ska springa en mile. Han som noterade nytt svenskt rekord för bara några dagar sedan på 1500 meter. Vad kan han göra på milen? Och strax efter klockan 9, 100 meter för damer. Med världens snabbaste kvinna under de olympiska spelen förra året, Julian Alfred. Dessutom 5000 meter för herrar. Och det pratas om ett världsrekordförsök där utav etiopierna. Och sist ut utav allting, 300 meter häck för herrar. Med världens tre bästa långhäcklöpare, Karsten Warholm, Ray Benjamin och Alisson dos Santos. Det är liksom den avslutande diamanten den här Diamond League-kvällen.
Där vi nyss hade Andreas Kramer på 800 meter. Vi var ju med om det, och sjätte platsen på tiden ikväll, 1:43:73. Och han själv säger så här om den tiden.
Ja, men det, idag kändes det bra. Jag har haft tre lopp här tidigare på säsongen och nu ett litet uppehåll från det. De, inför alla andra mina tidigare tävlingar, har jag känt mig som ett, som jag sa här tidigare, som ett vrak liksom. Och det idag vaknade jag upp och kände att fan, kroppen känns ju bra. Så då var det bara, det känns bra på uppvärmningen, och det, ja, tog en liten defensiv position idag, och sen så kände mig väldigt stark på andra varvet, så jag kunde avancera. Sen ska det väl till lite mer träning innan jag kan vara med och slåss om de första placeringarna, men det är ju toppmotstånd som det bjuds på idag, och jag är väldigt glad att jag har inte gjort så många tider under 44 alls, så det är liksom väldigt bra första start här på säsongen.
Men att du har känt dig som ett vrak inför tidigare tävlingar och att det kändes bättre idag, kan du sådär känna efter och förstå vad det var som var skillnaden idag?
Ja, men nu har jag, då sprang jag mycket på grundträning, och tävlingarna plus resorna tajmade väldigt illa med mina sista tentor och grejer i skolan, så det var så här, det var en workload som var liksom overload. Men sen är jag väldigt nöjd med hur jag startade säsongen ändå och gjorde en 44.8 i första loppet. Nu har jag också fått en väldigt viktig en och en halv vecka sen sista tävlingen, och vi har fått till lite nyckelpass skulle jag vilja säga. Jag är absolut inte i någon toppform än, men jag har verkligen känt att några så här två viktiga 800 pass liksom, och det är väl det som jag börjar få in mer och mer nu, och nu är jag jäkligt taggad inför söndag på stadion, Stockholms stadion, och sen ska jag också köra i Paris på midsommarafton nästa vecka då, så två riktigt bra tävlingar, så nu är jag jäkligt taggad på dem.
Men om du inte är i den bästa formen som du kan uppnå och springer under 44 här, då låter det som att det finns ganska mycket och ganska en härlig sommar att se fram emot.
Jag vill inte lova något för alla där hemma, men absolut, det är ju det jag hoppas på. Sen så är det ju alltid idrott, och man vet, det finns ju liksom ingen tydlig väg att gå liksom. Så allt ska ju klappa, och nu är det de kommande två tävlingarna som jag ser fram emot, och sen drar vi på till Sankt Moritz på höghusläge och laddar upp där. Så det känns som en bra plan framöver i alla fall, för att det ska gå rätt.
Och nu är tentorna slut.
Exakt, det är jäkligt gött med sommarlov.
Sommarlov från Handelshögskolan i Stockholm, Andreas Kramer. Och det där låter ju lovande.
Nej, men det gjorde det verkligen. Och framförallt så som han beskrev loppet. Att han var väldigt pigg. Och som jag sa då, sista 300-ringen gick undan. Och sen höll han ju hela vägen in. Det som däremot alltid blir lite bekymmersamt är när de säger att de är nedtränade och ändå gör bra tider. Det blir lite sådär liksom att, jag vet inte om det låser sig då. Det stämmer ju säkert att han har tränat på kanske lite tuffare och sådär. Men så går det ut och gör det här resultatet, och sen kommer förväntningarna på att nu när vi gör det här och det här, då blir det ännu bättre, och det är inte säkert alltid att det funkar.
Alldeles strax en ny svensk löpare som har svenskt rekord, Samuel Pihlström på en mile. Och han är precis framför oss just nu och värmer upp i sitt hällelinne. Och vilken kväll han hade, Samuel Pihlström, i Rom förra veckan när han faktiskt krossade Andreas Almgrens rekord på 1500 meter och sänkte det till en 3:30-tid alltså.
Ja, nej, det var helt otroligt. Jag är lite halvkockad över att han kunde göra en sån fin tid redan nu. Sen är det ju det här med mile då, det säger mig ju så lite. Jag gillar ju egentligen inte det här med 300 häck och milen och det. Men placeringsmässigt så är det viktigt att han slår en del bra löpare, att det ska bli svensk rekord. Det bara sitter vi ju här och tar för givet, eller hur?
Ja, vi gör det kanske, för det var ju Borås förra året som han sprang på det som är det svenska rekordet på en mile, 3:52.50.
Ja, och då var han ju inte lika bra. Det är inget snack om att ha tagit ett stort kliv sen dess. Så att då borde vi kunna sitta ett där. Även om man inte kan garantera någonting i förväg, så tror jag nästan att det kommer vara så att vi kommer få ett svenskt rekord.
Och i stavhoppet höjs nu ribban till 5,92 eftersom Curtis Marshall har hoppat färdigt. Han klarade aldrig 5,82. Och kvar i tävlingen är nu två stycken hoppare. För Grekland Emmanuel Kalalis och för Sverige Mondo Duplantis. Och det verkar som att båda ska hoppa på 5,92.
Ja, jag tror inte någon av dem hade så här jättemycket marginal. Visst, precis det vi pratade om innan, att när man ser det ovanför ribban så såg det bra ut. Men båda var väldigt nära på nedväg, så att jag tror, vilket jag tyvärr har trott hela kvällen då, att det är inte de bästa förutsättningarna, även om vindförhållandena börjar lugna ner sig.
De håller på och fixar med ställningen där borta, och än så länge så är inte Mondo ute på ansatsbanan för att göra sig riktigt redo för att hoppa på 5,92, men han kommer att vara först ut på den höjden i alla fall. Och då kan vi berätta lite grann om vilka som är med i en mile-loppet här. Förutom då 24-åriga Samuel Pihlström som var femma i Rom på 1500 meter förra veckan på svensk rekord. Här finns samväldesvinnaren från Australien, Oliver Hoare. Här finns tysken Robert Farken som var precis framför Samuel Pihlström i Rom för några dagar sedan. Här finns den stora talangen från Nederländerna, Nils Larros, som var sexa på OS på 1500 meter. Här finns Narve Gilje Nordås, hemmastjärnan, som ju var trea på VM 2023 och som ju är den bästa norrmannen när Jakob Ingebrigtsen inte är med här. Annars hade ju Jakob Ingebrigtsen varit storfavoriten. Här finns Timothy Cherujot som var världens bästa 1500 meters löpare precis innan Jakob Ingebrigtsen tog över den tronen. Jakob som ju är skadad och inte finns på plats här. Och de startar precis framför oss här vid upploppsrakan och strax före mållinjen. Nu är de iväg för 1609 meter, en mile alltså. Och Samuel Pihlström, han låg ju väldigt långt fram i fältet i Rom på 1500 meter. Var lägger han sig nu?
Jättesvårt att se, för en jätteklunga, men
de passerade
precis där man startar 1500.
Och då kan vi se att han lägger sig i mitten av klungan. Det är lite stökigt där på den bortre långsidan. Han har ju det där nästan polkagrisrandiga hällelinnet. Och nu passerar han Mondo Duplantis till exempel, som står där nere i stavhoppskurvan och gör sig redo för 5,92. Och då följer vi Mondo förstås. För nu är han alldeles strax redo. Där höjer han sin stav. Och nu ska han hoppa för första gången på 5,92. Här har han börjat ansatsen. Här kommer en löpande skrav in, säger Miro, när han sänker staven. Mondo och hoppar upp där. Och klarar 5,92 direkt.
Ja, han hade noll vind kan man säga.
Samuel Pihlström passerar precis oss nu med tre varv kvar att springa. Och då ligger han i den bakre delen av det här stora fältet utav 16 stycken löpare om man räknar med de två hararna.
Men det går fort, vet du, så att det kanske inte är konstigt.
Ja, det är tänkt. Om de följer den förbeställda tiden, att det ska bli ett nytt tävlingsrekord, 3:44.90, vilket vore ungefär en 8 sekunder då under det svenska rekordet. Och än så länge så springer de tillsammans parallellt med ljusharen i marken då i sargen.
Och framförallt är det inte stökigt, så att det ska inte behöva hända någonting.
Långt fram i fältet bakom haren finns Timothy Cherujot från Kenya som ligger där som tvåa, som har varit med så länge nu och som vann VM-guldet alltså i Doha 2019. Kalalis står redo för att hoppa på 5,92, höjden som Mondo alldeles nyss klarade. Samtidigt som Pihlström passerar här med två varv kvar att springa. Han har fem stycken löpare bakom sig och kan väl försöka avancera lite grann alldeles strax då. Men han har många löpare framför sig att i så fall ta sig förbi. Här kommer nu Emmanuel Kalalis springandes med 5,92 i första, för att också han vara felfri i den här tävlingen. Han sätter ner staven, han svingar sig uppåt och han river! Ribban darrade länge men väljer att ramla ner.
Ja, det gjorde det och touchade lite lätt på nedväg.
Och då är Mondo i ensam ledning i den här tävlingen och den kommer han väl aldrig att släppa. Så är ju förstås.
Nej, nu blir det svårt. Nu måste ju Kalalis ta nästa höjd före Mondo. Hur går det för
Ja, snart bara ett varv kvar att springa.
Ser bra ut tycker jag.
Och nu börjar löparna tappa lite grann på ljusharen i marken för den där jättefina tiden. Och nu har klungan samlats väldigt mycket när det är ett varv kvar att springa.
Han har fått springa alldeles intill sargen, så det är det positiva. Men nu är det ju väldigt grötigt då, så att farten har ju bedarrat och då har de ju tryckt ihop alla löparna.
Han ligger nia i fältet som är väldigt samlat. Samuel Pihlström har fortfarande chansen att få en fin placering i loppet där Timothy Chirouyot är i täten. Före då Robert Farken som jag nämnde, tysken som är i fin form. Samuel Pihlström tappar väl någon passering på bortre långsidan.
Ja, fast jag tycker han ser kvar ändå ganska pigg ut fortfarande, måste jag säga.
Det kan bli ett svenskt rekord här på en mile för Samuel Pihlström. När han kommer in med 100 meter kvar så hade han i Borås 3:39 som tid när det blev svenskt rekord. Och nu är han väl bättre än den tiden nu när han kommer in med 100 meter kvar. Så kan det bli ett svenskt rekord. Han ligger bra till i tid för svenskt rekord där, Samuel Pihlström. Som är den bakre delen av klungan. Han kommer definitivt inte att vara med i täten av det här loppet när det är 50 meter kvar. Men det kan bli ett svenskt rekord för Samuel Pihlström som tar sig in över målningen där. Under 3:50. Och därmed så fixar han det med marginal igen, svensk rekord.
Ja, det gör han. Jag tyckte att han såg väldigt, väldigt pigg ut när det var 200 kvar. Sen dog han väl lite grann på slutet där. Jag tror att han fick typ en placering, ja, tionde plats kanske.
Och det är Isak Nader från Portugal som till slut vinner på nytt nationsrekord 3:48:25. Men det var ju väldigt tajt där bakom och många placeringar ner, men ändå med en bra tid, alltså Samuel Pihlström. Jag såg när han passerade mållinjen, jag tittade mot klockan och han passerade nog ungefär precis vid 3:49 där det blir 3:50. Och då var ju det svenska rekordet sen tidigare 3:52 och en halv. Så att det ska vara ett kraftigt svenskt rekord här utav Samuel Pihlström på en distans som inte är en mästerskapsdistans och som nästan aldrig löps egentligen. Nader vinner 3:48:25. Myers är tvåa och Chirouyot slutar till slut bara på en fjärde plats. Han som hade täten så länge men inte orkade på upploppet där Nader var fullständigt överlägsen. Än så länge ingen tid för Pihlström.
Vi har fått fem tider, va? Jag tror han var någonstans 9-10 någonting.
Han ser väldigt glad ut i alla fall där nere tycker jag, Samuel Pihlström, precis nedanför oss där vi blickar ner från vår läktarposition. Och Pihlström väntar och väntar. Och William, du är ju väldigt nära Samuel Pihlström. Hur ser han ut där nere?
Jag håller med dig om att han såg väldigt glad ut när han tog sig över mållinjen och strax därefter när han har gått runt. Men nu har han gått runt och vankat fram och tillbaka här en stund, så nu ser han nästan lite orolig ut istället. Han har tittat upp mot den där resultatskylten som står alldeles efter målgången och försöker få en tid, och så kommer han upp här i mixade zonen och ska prata med oss, och så fortsätter han att titta på den där skärmen och får inte upp sitt namn än så länge. Men hoppas, hoppas, hoppas. Han vill vänta här också innan han ska prata med SVT som är i turordningen före. Han vill nog gärna ha den där tiden för att veta om han är nöjd eller inte. Står och pustar lite grann här mot räcket alldeles precis framför i det där effektfulla hällelinnet som är i tunna folkfärdsränder och svarta shorts. Annars så såg det stökigt ut i starten. Det var ni inne på i början av det här loppet, men det var väldigt mycket armbågar där i inledningen och det var trångt, för han kom väldigt tajt in på den första kurvan. Och det var ju flera situationer under de första 200 meterna, nästan bara 150 meter, som gjorde att Samuel hamnade en bit ner i det här fältet. Och kanske att med tanke på att det fanns krafter kvar på slutet så hade det varit fördelaktigt med en lite bättre positionering. Det där ska vi höra lite mer om en stund här nu när han själv står och reflekterar över hur det gick. Men jag tror inte att det har kommit någon tid, va? Eller har ni sett
något? Jo, nu har vi fått en tid. Nu har vi fått den. Och han var kanske nervös kring om han var under den där gränsen 3:50. Och vi har nu svaret. Det nya svenska rekordet för Samuel Pihlström är 3:49:70.
Ja, imponerande. Ganska väntat. Men klart att man var orolig för att det skulle komma en reaktion. Den här enormt fina tiden han gjorde på 1500 bara för några dagar sedan.
Han blir nia i det här loppet och det är många personliga och nationsrekord i det här loppet, där Samuel Pihlström slår då till exempel Narve Gilje Nordås, tidigare VM-medaljör som slutar på en elfte plats här. Också han under 3:50, men slagen utav Samuel Pihlström alltså, som sänker sitt svenska rekord med över 2,5 sekunder här.
Det, som sagt, det var jättefint att se. Tyckte han såg rätt vass ut sista 200.
Samtidigt som Emanuel Karalis har hoppat en gång till. Ni hörde kanske Sorban i bakgrunden. Den spelas ju alltid när greken hoppar. Han rev en gång till på 5,92. Mondo tog sig över direkt och är än så länge ensam då över 5,92.
Karlavagnen i P4 med Annika Ilmoni.
Och ikväll vill jag höra om ditt efternamn. Färre och färre behåller sina sonnamn. Kanske du är en Andersson eller Johansson. Vad känner du för ditt namn? Eller har du ett väldigt ovanligt efternamn? Har du hittat på det själv? Eller är det jättegammalt? Får du bokstavera ditt utländska efternamn jämt? Ring och berätta på 020 22 10 30.
Alldeles strax också tillbaka till friidrotten, så småningom Samuel Pihlström även i Sveriges Radio P4 vad gäller intervju. Här är nu Ekot igen.
Större beställningar över längre tid. Så ska tempot ökas i svensk försvarsindustri. Det är en del av regeringens strategi på området. Försvarsminister Pål Jonsson om varför den här åtgärden är viktig.
Då vet försvarsföretagen att det kommer att komma ordrar som gör att de kan skala upp sin produktionsförmåga.
Att få upp ett högre tempo återkom ett antal gånger då regeringen presenterade sin strategi för försvarsindustrin. Ett högre tempo hoppas man också ska sänka de bitvis skenande priserna på exempelvis artilleriammunition. Man vill också satsa på försvarsuppfinningar och göra det enklare för nya företag att ta sig in på försvarsområdet. Samtidigt som regeringen vill satsa på den svenska industrin vill EU satsa på fler gemensamma försvarsbeställningar. Stora beställningar som kan gå till exempelvis Tyskland eller Frankrike. Men det är inget som oroar Pål Jonsson.
Svensk försvarsindustri har en stark konkurrenskraft.
Det görs nu ännu fler personalneddragningar på konkursade Northvolt. Nu tvingas anställda i Skellefteå och Västerås sluta. Konkursförvaltaren Mikael Kubu säger så här om utvecklingscentret i Västerås.
Det är ju väsentligt mycket färre människor som jobbar där.
Ja, det är nu ytterligare runt 170 anställda som är tvingat sluta vid utvecklingscentret i Västerås. Och där jobbar bara 35 personer kvar nu. Ungefär lika många jobbar kvar vid huvudkontoret i Stockholm. Och även i Skellefteå så kommer det bli ytterligare neddragningar ifrån dagens runt 360 personer. Samtidigt så har det flera tunga avhopp drabbat konkursade Northvolt den senaste tiden. Som Ekot rapporterade igår kväll så har en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås dragit sig ur.
Reporter här var Viktor Jensen, sist i Ekot.
Tack för det. Kristoffer Dittmer har gett oss ekonyheter under aftonen. Dyker alltid upp om det kommer någonting braskande givetvis. Sportextra fram till klockan 22. Efter det är det ju 2 timmar Karlavagnen som vi har som plan. Hörrni, strax tillbaka till Oslo och friidrottskvällen. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations.